When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Då är det blåvitt.
Nu kör vi blåvitt. Vi kör blåvitt, Häcken FF och Häcken sist i denna. Mm. Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn, men där vi diskuterar Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Filip Troler, och idag har vi även med Adam Fröberg, vår kära kollega som följt Göteborgsfotbollen men framförallt IFK Göteborg länge och noggrant och för GP denna höst. Välkommen Adam!
Tusen tack, roligt att vara här.
Underbart. Hej Filip!
Hej på dig Robert.
Då är det ju så att vi är framme vid vår stora säsongssammanfattning. För säsongen är ju över nu i och med att ÖIS klarar sig kvar via ett dramatiskt kval. Och då ska vi analysera samtliga 6 lag som vi följer här. De ska analyseras ingående, och för att kunna göra det har vi delat upp det här i 2 olika avsnitt. Avsnitt 1 tar vi våra allsvenska lag och i avsnitt 2 de som ligger strax under. Först ut är alltså IFK Göteborg, BK Häcken FF och de svenska mästarna BK Häcken. Där börjar vi alltså med blåvitt, och jag tänkte så här att vi ska inleda med att försöka enas om att sätta en sorts stämpel på respektive lags säsong. IFK Göteborg först ut som sagt. Då gör vi givetvis det enligt våran Svennis-skala, den utökade Svennis-skalan. Den har ju tidigare varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Men nu lägger vi in den lilla modifieringen att vi kastar in underkänt och godkänt också. Så ordet är nu ditt, Adam. IFK Göteborgs säsong 2022, är den underkänd, godkänd, bra, mycket bra eller mycket, mycket bra? Sätt nivån.
Jag tror att de allra flesta där ute känner att det är en underkänd säsong, och det är lätt att förstå att man tycker det också, kanske särskilt med tanke på den mynnade ute. Och det som är det sista som har hänt är ofta det som det ligger såklart närmast på näthinnan, och det som känns som att det är det som man ska betygsätta på. Men om man breddar det lite så landar jag ändå i att det är en knappt godkänd säsong. Och här väljer jag att citera Mikael Stare som säger att godkänd får inte ses som bra, utan godkänt är godkänt och bra är bra och så vidare. Och det såg jag att han fick lite kritik för, men det som sagt, det som ligger närmast i minnet är ofta det som många tänker, och jag tror att det, om man breddar det och ser det, liksom var Blåvitt kom ifrån historiskt senaste åren med ett par liksom botten kamper och sen att de nu landat i år till att aldrig egentligen vara nära att vara där nere, så ser jag det som ett godkänt. Men skulle det också vara en liknande säsong nästa år, så inte det är godkänt, men ser man var de kommer ifrån och var de är i utvecklingen, så skulle jag benämna det som en knapp godkänd säsong.
Strålande, vi skulle kunna döpa om den här då skalan till Stare-skalan, för det är precis så vi har där det här också, att godkänt är inte bra, eller hur Filip?
Så är det ju. Men jag håller inte med. Nej, jag tycker
kasta in en brandfackla direkt.
Nej, men jag tycker att den är underkänd. Även om det kanske är mycket man präglas av det som man har sett under hösten, men jag tycker att IFK Göteborg ska inte med den truppen, med de namnen som ändå finns där, ska inte vara liksom, vad blir det till slut, över 20 poäng bakom BK Häcken. Jag tycker också att man kan kräva en större utväxling det här året. Förra året då tog Blåvitt 41 poäng. De var inblandade i bottenstrid förvisso. Man slutar 8, man tar 41 poäng. De tar 4 poäng mer i år. Och Stara har fått rätt mycket mer tid på sig nu. Och har ett bättre lag tycker jag också. Jag tycker att man kan kräva mer. Att de ska vara närmare, att de ska vara med längre in på hösten och inte vara så avhängda.
Jag får utslagsröst här då, kan vi säga, eftersom vi har en godkänd, en underkänd. Men jag ska kasta in en liten reaktion bara på det ni sa där. Är det inte så, eller läste ni vad jag gjorde den här intervjun med Vanner Han? Tänkte ni vad han sa där, att när det är 6 omgångar kvar så får han motivering av Stara att vi kan varken gå upp eller ner, så att därför spelar jag Dahlberg istället. Jag tänker att det perspektivet, att Stare har den inställningen med 6 matcher kvar, att det spelar ingen roll längre, det förklarar nog ett och annat poängtapp på slutet. Och då är det frågan om det blir så relevant att de är så många poäng efter egentligen. De intecknar ju den här att det blir så helt enkelt den svagare avslutningen genom att börja resonera så vi tittar redan framåt. Ska man inte värdera det ändå? Att det spelar inte så jävla stor roll om de är 20 poäng efter Häcken. Är de 10 så...
Var det verkligen så med 6 omgångar kvar att Europaplatsen var körd?
Vanerhan säger ju att han får den motiveringen av Stara att det är 6 matcher kvar, vi kan varken gå upp eller ner, så nu skiter vi i det ish.
Ja, nej, det är kanske att man ska ha med det, men jag tycker inte det ska ligga i IFK Göteborgs liksom, det ska inte vara IFK Göteborgs väggar och gener liksom att man tänker så, att man liksom softar bort sista 6 matcherna. Det tycker jag är, ska man Blåvitt är en av Sveriges största klubbar, där handlar det om att gå, alltså sen om det är 1 eller 2 omgångar kvar, jag tycker ändå det ser också lite ut, de hade kanske ändå kunnat komma upp till en 5:e plats eller en 6:e plats. Nu så hamnar de på en 8:e plats och det känns ganska mycket sämre. Sen kanske spelar det ju ingen roll för nästa år så sätt, men jag tycker att mentaliteten är fel att tänka så.
Ja, det är lite intressant, det är lite anmärkningsvärt och så. Jag är inte säker på om jag tycker det är vare sig helt rätt eller helt fel, men jag reagerade på att han beskrev det så. Däremot ger jag dig eftersom jag blir utslagsröst, och jag håller med dig Adam om att jag tycker någonstans ändå att den här säsongen landar på en godkänt gentemot vad jag hade för förväntningar på det, så är det svårt att kräva så mycket mer än att riktningen är rätt, och eftersom det inte blir någon bottenstrid så är ju då riktningen är ju då, även om den kurvan är ganska svagt lutande.
Ja, väldigt svagt. Så är den 4 poäng bättre än
säsongen
i fjol.
De var i alla fall inte inblandade i en bottenstrid. Så riktningen är rätt och då blir det godkänt, och eftersom jag fick utslagsrösten så är säsongen knappt godkänd, får du hacka i det Filip. Jag börjar med det här också Adam, nästa punkt då, om vi har den här säsongen, vilket ögonblick skulle du säga definierar den mest, eller om det är något liksom personligt starkt ögonblick som du tycker är värt att lyfta?
Det är lätt att landa i situationer och stora snack i som Vanne Hahn och Tobias Sana här, men jag väljer att landa i något på planen och lyfter upp ett klassiskt sliding doors moment och tar er tillbaka till den 15 augusti och ett kokande möte på Gamla Ullevi. Är ni med på vilken match jag syftar på här?
Hammarby.
Yes.
Det är så mycket bra. Matchen har varit slutsåld i över en veckas tid, och där och då har IFK Göteborg rejält häng på toppen efter 3 raka segrar. Det är 5 poäng upp till ledande Häcken och ett möte med 3:an Hammarby står för dörren. Det är en jämn match, kanske till och med Blåvitts bästa prestation för säsongen. Blåvitt bommar straff i den första halvleken. Hammarby vinner efter ett sent hörnmål där Travalli trycker upp en boll i krysset, och Blåvitt hämtar sig aldrig riktigt efter det. Det säger såklart en del att de inte lyckas hämta sig. Det har varit mycket så under säsongen, när de här plumparna väl har kommit har de inte lyckats resa sig. Men detta var för mig ett riktigt sånt sliding doors ögonblick, och det får lite se som definierande för Blåvitts säsong.
Tror de hade de orkat hänga på? Hade de fått den energin som behövdes? Energi kan ju lyfta ett lag mycket bättre än vad de egentligen får, ett lag att överprestera helt enkelt. Tror du att de hade lyft dem så mycket så de hade hängt med i toppen här?
ja, men längre i alla fall, och framförallt med ett starlag som där det här alltså väldigt, väldigt mycket handlar om energi och intensitet och liksom få med sig både spelarna men också allt runt omkring, vilket förvisso har gått bra ändå under säsongen och få med så mycket supportrar, men jag tror att det har gjort stor skillnad. Men med det sagt så har de inte heller haft ett spel att falla tillbaka på, så när det väl blåser snålt, vilket det alltid gör emellan, så tror jag att det hade varit för stor skillnad på högsta och lägsta prestationerna, vilket i slutändan har gjort att de inte hade varit där och nått en Europaplats ens, men de hade absolut varit med längre och betydligt närmare än vad de i slutändan var.
Filip, har du något ögonblick du tycker definiera Blåvitt säsong?
Ja, jag kommer här med mina negativa riktigt så nedslående. Nej, men jag tycker hemmamatch mot Helsingborg, jag är inte så detaljerad som Adam, jag har inte koll på datum och sånt, men det var någon gång i början på september tror jag, där Blåvitt faktiskt har en gyllene chans att ta sig liksom på allvar in i Europakampen och till och med upp hela vägen i toppkampen var det fortfarande då, möter liksom sämsta Helsingborg på hemmaplan, men de fuckar upp, och jag tycker det är lite så det har varit hela säsongen för deras del, att de har kommit in i spiraler som har varit positiva, naturligtvis mest utmärkande då i somras när de tog flera raka segrar och verkligen var på gång, men det har varit så, de har ju varit i sjok hela tiden, och varenda gång de liksom har varit nära där och komma med, så har man fipplat bort det. Någonstans tycker jag att de där besvikelserna, att man inte riktigt har varit hela vägen, det symboliserar deras säsong, och Helsingborgsmatchen illustrerar det på ett bra sätt tycker jag.
Mm. Ja, Micke Stare var ju, när jag satt ner med honom förra veckan och pratade en lång stund, en lång timme med Micke Stare, jag kan tänka hur mycket han säger på en timme jämfört med andra personer, men han lyfte fram just den Helsingborgsmatchen som den tyngsta, den tog väldigt hårt på honom sen, och det förstår man ju med tanke på var de kommer från, där två raka segrar, återigen fått lite vittring på Europaplatserna. Precis. Och så kommer den prestationen och det resultatet, och återigen så ger de inte sig själva möjligheten att faktiskt vara med.
Nej, de fipplar bort det helt enkelt.
Mm. Jag tror att för vad jag tycker definierar den här säsongen, jag tror att när tiden går och åren har rullat på här, då bleknar liksom de här kanske förvisso mer relevanta händelserna, matcherna, men det liksom man kommer minnas hände i IFK Göteborg 2022. Det var ju precis det du berörde lite lätt där, Adam. Tobias Sana, att man hamnar i den här liksom konflikten med en spelare som ska ristas in på kamratstenen där uppe som har gjort så många matcher och så, men det blir den här konflikten i omklädningsrummet efter Kalmar-matchen, som ju också var en liksom match där de leder med 1-0 och tappar till 2-1, och sen efter kommer det fram att det har varit tjafs i omklädningsrummet, och så rullar storyn på, Sana är borta, hamnar häck med tiden liksom, och det blir liksom 2022, ja det var det jävla året där liksom Blåvitt och Sana rök ihop och han försvann. Det ser jag som ett stort definierande ögonblick, även om man kan tvista om hur mycket liksom sportslig betydelse det fick i olika riktningar. Så det var mitt ögonblick. Vi går över till vem som var årets bästa spelare i IFK Göteborg och vilken spelare som floppade. Du har ju levererat bra här, Adam, så jag lämnar över till dig och fortsätter här. Vem tycker du har varit Blåvitts bästa spelare och vem var floppen?
Ja, när vi betygsatte spelarna här efter säsongen med våra summeringar så landade vi i två stycken femmor till slut, och det var Marcus Berg och Werner Hahn. Och då ska det bli en av dem för mig, och jag landar i Werner Hahn till slut. Marcus Berg står för en jättebra säsong, särskilt med sina bekymmer. Men Werner Hahns nivå som han håller den här säsongen blir dessutom nominerad till årets målvakt. Det jag tycker att han borde fått utmärkelsen, men så blev det inte. Oavsett så den nivån han har hållit i Blåvitt kom in efter Blåvitt och jagat målvakt länge. Ingen riktigt vet vem det är, vilken nivå han håller, och så visar han sig vara en målvakt av yppersta allsvensk klass och egentligen bättre än allsvensk nivå, om ska vara helt ärliga. Och inte minst de fötterna som jag aldrig har sett på en allsvensk målvakt i alla fall, de är snudd på häpnadsväckande bra. Mm.
Och flopp?
Flopp, där är det såklart ett öppet mål att säga Erik Sorga till exempel, som kommer med stor hype och inte startar en enda match på hela säsongen. Spelar ytterst få minuter, gör däremot ett mål borta mot Sundsvall som förvisso är helt betydelselös i slutändan. Det är klart en jätteflopp med tanke på att han tas in med vissa förväntningar, en ganska stor hype, en hyfsad lön också på det på ett 4-årskontrakt, och sen så blir det absolut ingenting av det. Men jag vill samtidigt också lyfta upp Oscar Wendt, som jag tycker inte alls den här säsongen har för, alltså, ja, givetvis en äldre spelare nu, 37 år gammal, men med tanke på att han kommer ifrån från Bundesliga där han inte så allt för länge sedan liksom spelade ordinarie i Bundesliga och sen i år inte riktigt klarar av att färga i allsvenskan, det blir för mig en flopp och det handlar väldigt mycket om förväntningar.
Mm. Bra, har du några andra namn eller skriver du under på Adams analys? För det kan jag kasta in, så behöver vi inte lägga så mycket tid på det. Att det gör jag. Jag håller helt med om Warner Hahn och som bäst och Erik Sorga som flopp.
Jo, men det håller jag med om. Men jag tycker man kan ju nämna också Gustav Norlins höst här. Alltså sett till förväntningar. Man hade ju inga förväntningar överhuvudtaget på den gubben efter förra årets säsong där han var en stor besvikelse. Han har ju verkligen blivit en blåvitt profil, inte bara på planen utan hur han engagerar sig och får med sig publiken och det hjärtat han visar. Så han kan man väl också nämna där. Och på floppsidan tycker jag Suleiman Abdullahi. Visst, man hörde ju att det skulle ta tid för honom att komma i form och att han fysiskt inte var där han behövde vara, men vad höll han hus den här säsongen? Han kom ju liksom aldrig till spel egentligen, och det var ju också ändå ett profilerat nyförvärv i somras, men sammantaget så håller jag ju med om att Sorga är sämsta, största floppen, och att han är den bästa spelaren.
Jag vill bara lyfta kort, alltså Gustav Norlin, att han gör 16 poäng efter förra året.
Ja, det är brutalt faktiskt.
Ja, men han är ju sexa i poängligan tror jag totalt, ja. Näst bäst i Blåvitt. Det pratas nästan för lite om faktiskt vilken imponerande säsong han har gjort i ett IFK Göteborg som inte på något sätt har varit framtungt.
Nej, och det är coolt att se den förvandlingen, alltså hur han har kunnat ta sig an det efter att ha varit rejält, alltså nästan utskrattad i fjol. Man tänkte, vad är detta för värvning? Och togs väl ändå för ett par miljoner från Varberg, kanske 3 mil eller vad det var, jag minns inte exakt, men pannben på Norlin, och det ska han ha kred för.
Mm, bra, om det var det inzoomade perspektivet så zoomar vi ut lite då. Vad har IFK Göteborg som liksom förening gjort i ett större perspektiv som man ändå måste hylla i år, och var har de misslyckats mer kapitalt? Vad skulle du säga, Adam?
Jag har två punkter som jag vill lyfta där allra främst, och till att börja med så är det jobbet med unga spelare, med talangerna. De har fått kritik genom åren för att de inte har varit så framstående där. Men i år så har de lyft upp ung spelare i seniortruppen med hyfsade kontrakt också längdmässigt. Och två av dem har fått bra utveckling på också under säsongen. I allra främst Johan Bångsbo som jag tycker är det största utropstecknet. Och Hussein Kanael som är mer att han blandar och ger prestationsmässigt och särskilt under hösten. Men man ser ju tydligt att det finns en väldigt bra fotbollsspelare där inne när han väl får det att klicka fullt ut. Så jag vill till att börja med lyfta upp talangerna. Och sen tycker jag att IFK Göteborg som klubb såklart har gjort ett jäkla arbete med att få supporta till matcherna trots ett lag som inte på något vis har briljerat. Det är det bästa hemmasnittet sedan 2007. Det är första gången någonsin som klubben har minst 10 000 åskådare på varje hemmamatch i Allsvenskan. Och det är det näst bästa bortasnittet på minst 10 år.
Göteborgs Bajen som jag har döpt om dem till nu efter de här publiksiffrorna. De inte vinner några titlar längre, men de fyller arenorna. Ja, men den är ju bra, den jämförelsen. Kan du inte säga något?
Ja, de får nog vara titellösa ett tag till tycker jag, om vi ska kunna dra den fullt ut.
Det får se.
Vad har de misslyckats med, Adam, då?
Ja, att etablera sig i toppen på att säga.
Jo, men absolut, det fattar jag. Men alltså, vad är det som konkret är det man liksom ska rikta in strålkastarljuset på som har gjort att de inte hamnade?
Det är svårt. Jag tycker det är så jäkla rörigt i IFK Göteborg, och det har det varit i flera år. Mm. Och det som Warner Hahn är inne på i intervju med dig med att de måste välja riktning tror jag kanske är själva grundpelaren här, där det har känt väldigt spretigt. Det kändes någonstans inför säsongen som att de hade landat i någonting med Fanrud som sportchef och den riktningen de tog där. Och sen plötsligt så får han sparken och de gör om alltihop där. Och sen går säsongen som den går upp och ner, och nu så ska de ha in ytterligare en assisterande tränare som blev bekräftad idag, i William Lundin från Trollhättan. Och det kanske är den vägen de har valt, och då har de gjort rätt, men under säsongen så har det varit extremt spretigt, och även inför säsongen, så det är väl det stora misslyckandet. Det är ganska övergripande, men jag tycker också att det är det som är deras kanske alla, alla främsta problem.
Innan du tar dina, Filip, så spränger jag in mina. För att det berör, jag följer den tråden som Adam började dra upp där. Jag tycker man kan se den här säsongen som att man går in med en sportchef som heter Pontus Farnerud som värvat en viss trupp. När vi tittar på den truppen och allt det som hände idag så ser man att många av de spelarna som han värvade, de har på olika sätt liksom inte, det har hänt grejer kring dem. Jag menar, Amir Alamari blir utlånad efter ett tag. Sorga får inte spela någonting. Vanner Haan hamnar i den här liksom, diskussionen efteråt. Man vill hellre satsa på någon annan egentligen. Jag tycker liksom att det känns som att på sätt och vis så vaskade IFK Göteborgs ledning det här året. Tycker det finns många exempel på det. För att bygga, för att Mild och Stade ska kunna bygga liksom exakt det lag de vill ha, där alla drar åt samma håll och tänker saker på samma sätt. För att det finns en extrem samsyn högst upp i IFK Göteborg. Men den har inte sipprat ända ner än, eftersom det där processen som tar tid. Man måste få ut ett par kontrakt, få bort ett par spelare som man inte liksom tycker passar i den stora bilden man vill göra. Och någonstans det går också att se det som positivt. Liksom. Vi tar tunga beslut här nu för att vi ska bli bättre i nästa år. Jag hade Marcus Jordin här, i klubbdirektör i Häcken. Han berättade om att Häckens katastrofår här 2021, då liksom, det är klart att de kunde behållit Martin Olsson, behållit Irandust, men de kände att gör vi de här affärerna nu, tar in lite pengar, så kommer det gynna oss på sikt istället. Utifrån betraktat så är det ett katastrofdåligt resultat på alla sätt, men de som liksom är inne i verksamheten, de bygger någonting som de är övertygade om ska bli bättre. Problemet med IFK Göteborg som har gjort det, det är att jag tycker inte de har skött det snyggt. Liksom. Det har varit för mycket sådana här konstiga grejer, och nu visar det sig att det blev konstigt kring Vanner Haan också. Han får liksom inget svar på 5 veckor. Varför behandlar man spelare på det sättet? Jag tycker man måste liksom, även om det är tuffa beslut som måste tas, så måste de liksom någonstans göras med värdighet. Så att där blir liksom mitt, vad de har gjort bra och vad de har misslyckats med. Det är att någonstans är det bra, den här förändringen de gör. Jag tror att den kommer ge dem någonting på sikt, men de har inte skött den 100% snyggt, Filip.
Nej, men det är väl egentligen bara att hålla med i stora drag sådär, att, och jag tycker väl att de själva kanske skälpte sin chans lite när man i så fall faktiskt lät Pontus Farnerud ändå bygga, alltså truppen inför den här säsongen, det var ju liksom hans truppbygge de sen skulle förvalta, fast de verkar som att de inte då ville ha hans truppbygge.
Nej, de har ju inte velat det någon gång egentligen.
Och det ser
egentligen.
Vi också i värvningarna. Och vi har ju Bernardo Villar, vi kan nämna sen tidigare också ytterligare liksom så här värvning som absolut inte liksom verkar vara tänkat på i Stare och Milds filosofi. Så det tycker jag väl också är en blunder. Och sen så får man väl ändå säga så, att de har ju misslyckats med att hitta en stabilitet också ute på planen, vilket kanske smittar av sig, att det inte har varit någon stabilitet vid sidan. Micke Stare har liksom, det har varit för mycket högt och lågt. Han har inte hittat den här grundfilosofin som stämmer. I somras såg vi ett typ av blåvitt, i våras såg vi ett typ av blåvitt, och här på hösten ser vi en annan typ av blåvitt, känns det som, tycker jag.
Men vad jag menar är att nästa år kanske vi ser ett jävligt stabilt så blåvitt, absolut, och då kanske de här besluten har varit så kan grunden vara för att komma dit. Liksom. Ja, det är lite så jag tänker, vi vet ju inte om det blir så.
Men jag tycker i så fall ändå att de är lite sen i rulliansen. De borde i så fall plockat Farnerud tidigare, även om det hade smärtat. Liksom. Men det är ju alltid lätt att vara efterklok så sett också. Men det är väl egentligen de inspelen jag har där. Sen tycker jag, gällande publiken, det är ju imponerande det de har gjort där, och där kan vi väl faktiskt också credda de som står på kortsidan och har gjort faktiskt väldigt många fina tifon, måste jag säga, generellt i svensk fotboll den här säsongen. Fan, om jag har sett så många bra och liksom konstruktiva, kreativa, påhittiga, fina tifon. Och där har Blåvitt varit en av lagen som har imponerat stort. Så det kan de väl få lite cred för också.
Bra, Filip. Då blir det en rak fråga till dig här, Adam. Måste någon avgå?
Nej, inte nödvändigtvis. Många ropar kanske efter Stare, och jag hade kanske personligen funderat, alternativt valt att byta om jag satt på den typen av makt. Men jag tror inte heller att det är absolut nödvändigt. Men det måste ske saker med framförallt utvecklingen av spelet som vi har pratat om, och det kanske det får hoppas på att William Lundin, succéterna från Trollhättan, kan göra någonting med den biten.
Men nu sitter du ju på makten, Adam. Du sa ju att om du hade haft makten hade du kanske tagit bort honom. Hade du inte tagit bort honom då, eller?
Jo, tredje/fjärde statsmakten som journalistiken är, såklart.
Ja.
Filip då? Nej. Nu när du har makten, vem ska avgå?
Ja, fan, jag den funderar jag faktiskt ganska mycket på innan jag kom in här, vad jag egentligen tycker om det här med Star och sådär. Jag gillar ändå lite din tanke där, Robert, med det här att Star kanske skulle testas i någon annan form av roll, lite mer sådär manager-aktigt. Hade varit lite spänd på det, liksom se honom i något annat än bara det här tugga på tränarbänken, men
ja. Glider det inte lite över i det? Jag tycker nu kom William Lundin in, och så vem fan är det som skriver pressmeddelandet? Eller skriver gör han väl inte, men vem är det som uttalar sig i pressmeddelandet? Det är ju Stare, det har han gjort de senaste gångerna här nu liksom. Så att,
sen är det sagt så att han ska vara bortslita och så att mild och...
Men då är han ju där vid manager.
Jo, han är ju liksom. Där touchar redan. Ja, lite, så det kanske, men det kanske kan ge en ny vår för honom, och därför tycker jag ändå att det känns rimligt att man testar detta nu, och som du sa lite där, Robert, nu Farnerud-tiden är borta. Nu kanske vi får se kontentan av det Mild och Stare bygger 2023. Det hade känts lite för hastigt, tycker jag, att börja röja nu igen. Så, ja.
De kan ju också spara den här liksom formella omplaceringsutnämningen ifall det skulle gå lite trögt till våren och de ändå inte vill göra sig av med Stare. Då kan de ju flytta upp honom till manager och kommunicera, det är rent kommunikationstekniskt hantera ifall det blir en tuff start. Liksom. För att det ska man väl ha klart för sig, att det läget i IFK Göteborg gör att våren 2023 kommer bli jävligt viktig resultatmässigt. De har inte så jävla mycket, vad brukar man säga,
marginaler,
fallhöjd här.
Nej, precis. Och det tycker jag verkligen man ska trycka på. Alltså Stare, det krävs nu. Det krävs en bra vår här. Annars så tycker jag inte det finns några argument kvar för att han ska få fortsätta leda Blåvitt om de vill uppåt.
Inte ens som manager.
Nej, fan knappt alltså.
Okej, det är hårda ord från Trollet, det gillar vi. Vad blir grejen med Blåvitt 2023 då? Och hur tror vi egentligen att det går om vi plockar fram spåkulan, din första, Adam?
Min spåkula säger att jag tror att Blåvitt kommer bli mer stabila. De kommer ta sig något närmare toppen, men inte hela vägen till Europaspel igen. Vilket nästa år nog ska ses som underkänt med tanke på var de
dömer ut dem innan serien har börjat.
Jajamän, det gör. Nej, men med tanke på vad de i så fall skulle vara i processen och så kallade projektet nästa år, då alltså förväntningarna måste ju och kraven måste höjas inför nästa säsong. Och om de inte genuint slåss om en Europaplats, så då touchar det på underkänt. Så men ja, spåkulan blir, och för mig blir, att de kommer vara bättre igen, men inte tillräckligt bra.
Har de ens någon, liksom, någon långsiktig strategi då? De lever väl kvar på Max Markussons gamla egentligen femårsplan eller vad fan det var. Alltså det är väl också någonting som egentligen bör sättas. Var kommer IFK Göteborg befinna sig 2027, tänkte jag på det när du pratade nu, Adam. Är det någon som har någon aning om det eller?
Nej, verkligen inte. Jag såg att någon lyfte upp det i någon tråd där på, om det var Twitter för en vecka sedan bara. Just den Markussons plan, att det är det senaste man har pratat om. De har pratat om längre perspektiv i Blåvitt.
Vad är visionerna, Filip?
Ja, det jag tror blir grejen med Blåvitt är att det kommer bli, det känns som den här publikboomen, det är det man kommer snacka om. Jag tror att vi kommer börja prata Gamla Ullevi, ska det byggas ut, alltså mer sånt tugg vid sidan av, tror jag.
Göteborgs Bayern.
du vill köra på den. Men sen tror jag också det som Adam touchade lite på, det de har gjort bra med de unga killarna, det tror jag också vi kommer få anledning att prata mer om. Vi har ju utöver Bångsbo och Kanel, det finns ju fler. Felix Eriksson utsågs väl till P19 Allsvenskans bästa försvarare, tror jag. Det är en otroligt ung och spännande kille som är på väg där. Vi har Linus Karlstrand i truppen, Lukas Kåhed, kan han få lite liv efter alla dessa skador, alla Gassem. Som kanske fyller på där efter Oskar Wendt. Han
tog ju in en ny vänsterback här nu, precis när han skadedrabbat norrman.
Absolut, men han kan ju lira centralt på mitten också, har vi ju fått lära oss. Så jag tror att det kommer snackas mer om unga Blåvitt och sen hurvida de blir bättre eller sämre. Jag tycker det är så jävla svårt att säga här och nu, men känslan är... Håller de kvar vid stommen och de här unga killarna kan ta ett steg till och ett par smarta värvningar, då kanske de också, som inne lite som Adam säger, att de kan jobba sig upp ett par placeringar. Men det känns ju som att det saknas lite grann. Ja, det beror mycket på vad som händer med de andra också. Men ja, lite bättre än i år då.
Problemet för IFK Göteborg är väl kanske att nästa år blir väl ett år då antagligen Malmö FF studsar tillbaka.
Ja, men precis.
Då AIK studsar tillbaka lite grann. Och Häcken ser ju inte ut att bli så jävla mycket sämre. Och jag menar, Djurgården och Hammarby har luft under vingarna. Det är rätt tufft liksom att slå sig in där. Så att IFK Göteborg skulle ju egentligen kunna göra väldigt mycket rätt. Men ändå kanske inte komma in där. Det är väl det som är deras lite dilemma där. Och där ska jag lägga in min grej då. Vad jag tror kan bli grejen, kanske inte den övergripande grejen. Men i alla fall om ett tag här nu, det är det ekonomiska perspektivet. Det kommer ju en årsredovisning här nu om några månader, och det ska bli jävligt intressant att se var IFK Göteborg befinner sig i den här nu. För jag menar, de köpte ju tillbaka Kamratgården för ett tag sedan, och det var ju innan alla jävla räntor och saker stack upp. Jag har ingen aning om hur deras lån ser ut och så här, men det är möjligt att det kan ha blivit en liten smäll där. Det får vi se. Och sen återigen, Ivaner Hahn sa till mig då, det var ju att han var helt säker på att Kevin Jakob och Jallo, att de såldes av ekonomiska orsaker. Och jag frågade honom, hur fan är du insatt i det? Nej, men det här vet jag liksom. Sen om han då menade att de måste sälja dem för att få några pengar överhuvudtaget, eller att det var för att verkligen liksom få ihop siffrorna, det framgick inte riktigt av den här historien. Men jag tycker det ska bli jävligt intressant vad IFK Göteborg landar på ekonomiskt här nu, för det visar också någonstans, vad kommer de egentligen ha för muskler inför framtiden? Hur stabila är de? Fortsätter de att bygga sitt eget kapital så de på sikt har möjligheter att göra en satsning, eller får de kämpa med det här? Det tror jag blir jävligt avgörande för hur de kan rusta framöver. Och med allt det sagt så tror jag att de absolut kan landa i 4-6 segmentet där. Att den här riktningen, svagt uppåtlutade riktningen, fortsätter. Men inte hela vägen till en topp 3-plats då. Och med det tänkte jag eventuellt stänga IFK Göteborgs diskussionen här. Om ni inte har något mer att tillägga.
Nej, jag känner mig nöjd så.
Adam, känner du att vi har sagt det som behöver sägas om IFK Göteborg inför 2023?
Ja, jag vill flika en grej bara som vi pratade om tidigare, när du nämnde att det är väldigt oklart, spelare inte riktigt vet vad som gäller själva. En sak som jag grubblat mycket på det senaste, och jag tror många IFK Göteborg som varit med mig, är Sebastian Eriksson och utgående kontrakt rent generellt. Men just Sebastian Eriksson som är en sån blåvitt profil och fortfarande, i alla fall med en match kvar, inte hade en aning om man skulle, som han själv sa, ja på Volvo eller spela i blåvitt nästa säsong. Det är ett...
Det vet han väl fortfarande, höll jag på
att
säga.
Nej, men troligen inte. Som att de har åtminstone inte kommunicerat något än, och det bör de väl göra så fort de har kommit fram till något där. Och det tycker jag är märkligt att det fortfarande inte är bestämt, och tyder lite på det du säger med det obeslutsamma och att det tar tid och att folk får veta olika saker i olika tider.
Tycker det är märkligt att de, alltså fan, bara förläng med gubben. Han fan varit hur bra som helst här, eller hur bra som helst.
Men tog du i sig, men han har varit bra, jag håller med.
I blåvitt kontext har han varit hur bra som helst emellanåt i de här matcherna, när flera andra kanske inte har varit så bra. Och han har ju ett hjärta som är unikt faktiskt. Vi kan prata om alla de här hemvännerna, men jag tror inte där finns någon som bryr sig så jäkla mycket om Göteborg som Sebastian Eriksson. Och han är ingen som garanterar att han inte kommer kräva några monsterlöner.
Nej.
För fasen, se värdet jag har kvar en sån kille som bryr sig så mycket om föreningen och som liksom också blir en brygga till supportrarna. Bara för länge.
Bra slutord där, förläng med Sebastian Eriksson. Då lämnar vi IFK Göteborg och går över till BK Häcken FF, som ju slutade tvåa i Damallsvenskan, tvåa i Svenska Cupen, föll i kvalet mot PSG Champions League-kvalet. Det är den så kallade tripp då, som de pratade om innan, att de skulle vinna, eller i alla fall vi i medierna gjorde det, att de skulle vinna ligan, vinna cupen och gå till Champions League. Av den blev ju intet då. Så då är ju frågan om BK Häcken FFs säsong 2022, enligt den utökade svenneskalan, om den är underkänd, godkänd, bra, mycket bra eller mycket, mycket bra. Och jag landar precis som IFK Göteborg, även om det här är då helt skilda nivåer, så tycker jag att den är godkänd ändå. Den är knappt godkänd för ett lag av Häckens kaliber att egentligen misslyckas med allt, men man kommer ändå undan med ett godkänt, för att man gör en så extremt stark höst när man får ordning på allting, tar 11 av 12 segrar i ligan. Det är svårt att, när lottningen blev som den blev, begära att de ska besegra PSG. Så jag landade i ett knappt godkänt. Är det något som har någon annan invändning där?
Nej, faktiskt inte. Jag skulle också landa i ett knappt godkänt. Hade det varit i somras så hade den varit underkänt. Nu är det knappt godkänt. Jag tycker de tar, håller med dig. De tar sig upp. Och man är topp två liksom både i kuppen och allsvenskan. Så då, ja, det är godkänt.
Mm. Adam? Marcus Jodin har ju pratat om att flera gånger att de med både herrar och damer vill spela i Europa varje år. Och med det som ni redan har sagt så vill jag bara inflika i det också. Och det lyckas de faktiskt med. Så det får bli godkänt, men det är inte mycket mer än så. Mm.
Bra, rörande enighet då, till skillnad på från tidigare laget. Ett säsongsdefinierande ögonblick har jag tagit fram här. Jag menar, alltså, jag var på en träningsmatch på Bravida Arena. Rosa Kafaji är ett uppskrivet nyförvärv. Hon har blivit det dyrast inhemska värvningen. Hon ska göra sin debut för Häcken. Det går 6 minuter, eller vad fan det var, eller om det var 3 minuter, innan hon åker på ett benbrott i den här matchen. Andra gången hon rör bollen för klubben så bryter hon benet. Det vet man ju inte riktigt när det smäller där på Bravida, men hon ligger ju skriker i våldsamma plågor och ambulans kommer, hon rullas ut och körs till sjukhus, och det visar sig då att det är ett benbrott. Och det här är alltså då det första som händer den här säsongen för dem, att få ett benbrott på stjärnan. Och sen utifrån hur säsongen då blev som det blev lite, så när jag tänker tillbaka på det här, så det var käppar i hjulet direkt där alltså.
Mm. Ja.
Jag har ett annat ögonblick att lyfta upp som för mig blir definierande, och det är mötena med PSG. Trots att Häcken där och då inte var formtoppade på något sätt, så imponerade de starkt, framförallt borta mot fjolårets semifinalist i Champions League, och var nära att få med sig ett kryss. Det räckte inte hela vägen hemma sen, men det blev någon form av trampolin för det som sen blev under hösten med den vassa formen som ledde till den andra plats till slut efter en tuff, tuff vår.
Filip, har du något ögonblick?
Nej, men jag väljer ju den negativa vägen återigen. Men jag tycker redan premiären...
Kul att du är här!
Ja, nej, men premiären mot Umeå borta i ett snökaos. Där Häcken, liksom, de åker upp till den matchen. Alla förväntar sig att de ska vinna. Nu ska det här tåget bara tuffa igång från början. Så börjar det hacka direkt, och att de är nära där uppe, men de är inte hela vägen, och det kändes som att det var väl temat ändå för hela säsongen, att de var nära men det var inte hela vägen, och det fortsatte så. Så ja, den matchen är väl en sån jag plockar fram när jag tänker på deras säsong och hur det blev.
Vad skulle ni säga, eller vad tycker jag då, att BKF Häcken FF har gjort som förening som bör hyllas, och vad har de då misslyckats med? Jag kan ju börja med min syn på det där. Alltså det de har lyckats med är ju, alltså det blir svårt att inte betrakta det här året som en vår och en höst. Det blir ju hela tiden det perspektivet. Så att det de har lyckats med, det är ju att de får ihop en bra slagkraftig trupp till hösten. De gör det här fina kvalet som du nämner mot PSG, men faller liksom med flaggan i topp. De förlorar bara en match på hela höstsäsongen av 12, och det gör de ju för att de har spelare på rätt plats. De har en bra mix i laget. De får ett starkt innermittfält med Elin Rubensson och Filippa Kurmark, istället för att Rubensson spelar på massa andra positioner som hon testades under våren där. Men att det blev så liksom, att de ändå var så långt efter och är tvungna att göra den här starka hösten, det är ju ett misslyckande. Och jag tycker att truppbygget är helt enkelt för dåligt. Jag vet inte, du var inte med i Rada, men Filip, vi satt ju hur många gånger som helst där och pratat att de måste ersätta Blackstenius på något sätt. De måste ha hennes fart, de måste ha den anfallan. Sen försvann ju också Johanna Rytting-Kanu, du tappar dem ännu mera fart. Så att någonstans var ju det där truppbygget var ju inte bra. Elin Rubensson fick hålla på att löpa som forward, och då sprang hon ju sönder sina baksidor, eller vad fan det var istället. Liksom. Så kunde de inte använda på henne på centralt mittfält. Jag tror att hade Rubensson och Kurmark spelat mittfält i cupfinalen till exempel, vilket de inte kunde göra då, för att hon var tvungen att vara på en annan stans, hon var ju anfallsspets då mot Rosengård. Ja, men då får det konsekvenser någonstans. Så att det här vet ju de om, ledningen i Häcken. De gick in i säsongen med det här. Sen räddar de ju sig själva då, eftersom de trots allt gör den här hösten och skapar framtidstron inför nästa säsong. Men truppbygget var dåligt i våras.
Inte tillräckligt bra var det. Vi, som sagt, Blackstenius, vi satt ju och flaggade alla. Det kändes som alla frågade efter en central anfallare. Men de, de verkade, jag tror väl helt ärligt att de hoppades nog själva också på att hitta en lösning, men hittade aldrig den lösningen. Men i kommunikationen så måste man ju framstå som att men det här är det vi vill och det är så här vi tänker. Men jag tycker också det är helt jävla vansinne att man spelade Elin Rubensson där man gjorde. Och vi hade en liknande grej med Gais 2021 med Anna Maric som hade varit kung på mittfältet 2020 hela hösten. Sen var han uppe och spelade liksom nia och alltså, han satte inga avtryck alls i matcherna. Du är ju ofta så som central mittfältare, då sätter du nivån på matcherna. Elin Rubensson är kanske bäst i allsvenskan på det. Då tar du bort henne från den positionen. Precis, Maric var exakt samma sak i Super. Han var typ bäst på det. Och det är liksom, ja, om man får säga lite hjärndött. Nej men fan, det var, jag tycker det är ett jättemisstag. Och sen håller jag med dig att de repar ju sig och sådär. Men från början, nej, det var inte tillräckligt bra.
Adam, har du något?
Nej, inget jättemycket att tillägga där faktiskt.
Bryter vi ner det lite mer då, spelare, bästa spelare och största floppen då. Då skulle jag säga att jag slänger in en liten joker på bästa spelare. Jag vill lyfta Elma Juntila Nelhage här alltså. Hon är ju en ung mittbackstalang, född 2003. Spelade inte så jättemycket under våren, ansågs väl att hon inte var riktigt där ändå, gjorde lite matcher på som ytterback och så här, och det var väl rätt att matcha in henne försiktigt, för sen under hösten har hon fått ett oerhört fint genombrott. Hon visar ju framförallt i de här PSG-matcherna att hon hade ju farten, hon hänger ju alltså löpmässigt med de här världsstjärnorna i PSG i löpduellerna. Ja, hon slog dem till och med. Jag tror att hon kommer bli enorm, en landslagsmittback framöver här. Framförallt för hon dessutom har farten. Hon är ganska stor och reslig också. Inklusive då att hon också har speeden. Så att det var ett så stort genombrott på en ung spelare, så att jag vill ändå lyfta henne som nummer ett i Häcken här under 2022. Floppen, ja, jag hade ändå större förväntningar på Andrine Hegerberg, mycket på grund av namnet såklart, men också för att hon såg ut att vara en ganska fin spelartyp. Sen hittade de liksom inte riktigt någon bra roll för henne. Hon hade en del problem i defensiven. Men jag tror också att det var liksom som en helhet som inte riktigt hängde ihop där. Hon hade heller liksom kanske inga alltid att sätta bollen på, eftersom de saknade det här djupledsspelet och farten då. Så att hon fick ju ut särskilt mycket, och sen ramlade hon ur laget, hade väldigt mycket speltid när det rullade på där. Så utifrån liksom förväntningarna som fanns på henne när hon kom, befogad eller inte, hon kom också från en lång skada, så har jag ändå henne som årets flopp. Vad har ni?
Nej men när det gäller Hegerberg så kan man väl hålla med om det. Lotta Ökvist tycker jag också, eftersom hon gjorde en så fin säsong i fjol, hade man ju ändå förväntningar på henne, och då kom hon ju från Manchester United och lyfte verkligen Häcken, fick nytt liv i Häcken. I år var det inte mycket till liv på henne, utan det tog slut tidigt och hon blev utlånad, och det blev ju aldrig något bra av det där. Och sen har ju Häcken varit starka på ytterbacksidan tycker jag, och där vill jag väl lyfta den jag tycker är värd att nämna, Hanna Wik, som i år känns som en tidiga år så har man känt fan vilken talang hon är, hon besitter så mycket potential och hon har varit bra och sådär, men i år så känns hon ju som en färdig spelare, men väldigt mycket mer färdig spelare och en allsvensk stjärna, vilket bevisas också när hon ändå kommer med på ett hörn där i Peter Gerhardssons trupp i somras, och även om det var någon liten så här prao-plats eller vad de kallade det, så Hanna Wik har ju verkligen tagit otroliga kliv, och Juntila Nelhage absolut, hon har ju också ung tjej som också överraskat väldigt positivt, men Wik är ändå liksom stora succén för mig.
Adam?
Hegerberg, givetvis håller med fullkomligt. Det är särskilt efter att hon kommer från sejour i PSG och Roma med ganska stora förväntningar inför det, och får det inte alls att lyfta. Så den är självklar för mig. Sen vill jag också lyfta andra ytterbacken, Anna Sandberg, som framförallt under hösten efter att hon togs in var i perioder fullkomligt briljant. Supertalang, verkligen. Rubensson, när hon får spela på sin rätta position och kommer igång, visar ju som du säger att hon är topp i allsvenskan där. Och sen tycker jag även att Hammarlund förtjänar en omnämning också efter att ha kommit tillbaka från skadan. Spelar 16 matcher och gör 11 mål på de matcherna. Det är starkt.
Intressant är att vi nämner ju alla de tre av deras fyra backar då, med Vik, Sandberg och Elman Juntila Nelager. Alla de födda 03 som ju har lirat här under hösten.
Vilken jävla generation!
Ja, det får man ändå säga liksom, även om den inte är egenproducerad på något sätt, så har de hittat rätt där. Måste någon avgå i BK Häcken? FF?
Nej, jag tycker nog inte det. Alltså, det... Jag gillar inte avgångshetsen som vi har i
fan,
svensk.
Det är en jävla punkt som heter avgå här på varenda lag. Här,
det är ju du som älskar avgå. Du vill att alla ska avgå här. Du vill att vi ska avgå från podden.
Överhuvudtaget inte.
Precis, bara avgå alla. Nej, jag tycker inte att någon behöver avgå. Jag vet inte om du vill att jag ska motivera det med en så. Men jag tycker att det finns ingen mening. Det gör mer skada än nytta i det här fallet, tror jag, för BK Häcken.
Ja, Adam? Verkligen. Det är om någon som måste de spänna bågen ytterligare, men ingen som behöver avgå för att det ska ske.
Nej, men jag tycker nog ändå att den assisterande domaren då, om vi ska vara lite lokalpatriotiska, som dömde in det här spökmålet i en svenska cupen-final med några minuter kvar att spela. Hon borde nog avgå i alla fall. Så Robert, fick vi vinna en sån. Det är alltid någon jävel som ska väck. Vad behöver göras då? Jo, jag var nere och träffade fotbollsansvarig Christian Lundström häromdagen, och de ska förstärka truppen med 4-5 spelare, lite beroende på vilka som lämnar. Men det som jag lämnade det mötet med Lundström utifrån hur de vill bygga Häcken 2023, vad de måste få in, då är det fart. De har egentligen bra på alla positioner fram till liksom de offensiva positionerna och då snabba spelare. Han, och jag köper den analysen, var helt övertygad om att får vi bara in mer fart så kommer massa andra bitar fallas på plats. Så att jag skiter lite i vad det är för namn de tar in. De behöver ha in snabba spelare. Det är liksom, det är prio nu. Nu har de i ett år försökt hitta någon Stina Blacksten. Jag menar Anna Avnegård som de tog in henne, hon är ju inte liksom någon fartspelare heller. Hon är jättebra och hon kommer ha en jätteviktig roll. Men de har fortfarande liksom inte hittat någon Blackstenius spelartypens, så att det är fart.
Ja, och det är också en ingrediens i toppfotbollen, internationell fotboll, i svensk fotboll. Farten är typ det viktigaste av allt, att du har spelare som kan driva, som kan ta sig förbi sin motståndare. Alltså, så mycket handlar ju om fart i dagens fotboll, så det är helt rätt prioriterat. Jag håller med dig fullt ut, och som du nämnde tidigare, Rytting var ju också den typen av spelare. Nu är det både Rytting och Blackstenius som har försvunnit på ett bräde, så ja, in med snabbhet.
Med det sagt så tror inte jag personligen att det måste vara just anfallspositionen som har farten. Vi såg Häckens herrar med vi pratade om det för ett tag sedan, du och jag, Robban, att de skulle ju spela in Traoré där. Det blev inte så. Jeremejeff spelade där. De sätter fart på kanterna istället och det blev fullständig succé. Så jag tror inte att damerna heller måste se sig blinda på att hitta just en vrålsnabb anfallare. Om det så blir Anvegård som förvisso vill spela 10, men om de hittar någon lösning med henne i 9-positionen igen med fart runt om henne, så tror jag absolut att det kan funka väldigt bra det med.
Vad blir grejen med Häckens 2023 då, och hur går det om vi får använda våra spåkulor? Ja, men jag tror nog ändå, alltså, mot bakgrund av vilken otrolig höst de har gjort här, när de fick sina saker på plats och när tränare Robert Vilahamn också kanske liksom lärde sig, jag har ju själv sagt, lärde sig säkert mycket av den här liksom krångliga hösten, framförallt att hålla Elin Rubensson på sin rätta position. Ja, men med mot bakgrund av allt det är ju svårt att inte var väldigt optimistisk. Det var jag och vi i och för sig i fjol också, och tänkte att inför den här säsongen nu då att trippen är inom räckhåll. Det kanske då med facit hand var att spänna bågen för art, men att Rosengård igen, som vi får ändå credda dem lite då, att de igen skulle vinna alla, lyckas med alla tre då, ta guldet, ta kuppen och gå till Champions League. Det är klart att det är svårt att se. Någonstans där måste Häcken sticka emellan och jag menar, hela det där projektets trovärdighet börjar ju snart leva någonstans. Man måste vinna allsvenskan här nu. De har ju en överlägsen ekonomi egentligen, så att då, och omsätter de då inte pengarna till mer kvalitet över tid, då får man ju ifrågasätta vad de håller på med. Men jag tycker det talar för att det blir ett bra år. Jag tror att de tar ett guld, går till Champions League, vet du fan, det beror ju mycket på lottningen där, men ett guld ska de ha.
Jag tror att Anvegård, som jag lyfte här innan, det blir min spaning, att hon oavsett roll kommer vara det stora utropstecknet. Den forna skyttedrottningen kommer spela Häcken in i en tight guldkamp.
Filip?
Jag tror att det man kommer snacka mest om nästa år är att de kommer vara så jävla starka, starkt rustade på herrsidan och starkt rustade på damsidan. Inför den här säsongen så var det ju mer att ja, men damerna var ju de som BK Häcken hoppades på. Och nu så kommer Häcken alltså bli en klubb som är relevant i alla perspektiv. Och det skulle vara häftigt att se liksom en satsning nu på damsidan och att herrarna fortsätter. Då kommer det ju jagas dubbel här på Hisingen på, och faktiskt vara trovärdigt att verkligen att det är möjligt också.
Dubbel, vi kan prata om kvadruppel, alltså guld, två guld i allsvenskan och två guld i cupen. Ja, du kan ju bara prata en sextett eller vad heter det, om alla, båda ska till Champions League också. Tänk om de sätter den, dubbla guld, dubbla cupguld och två lag i Champions League.
Ja, då måste du göra något. Du får ju ta något sånt här löfte nu. Eller gick du inte med någon blåvit tröja på Norra Stå någon gång, eller vad var det? Du får ju...
Ja, men det var ju på den tiden ingen jävel kände igen mig, så att jag vet inte fan om jag gör det igen. Jag får ställa mig en Häckentröja i blåvittklacken.
Så får det väl bli då. Men då krävs det alltså tre på.
Nej, då ska de ha sex. Då ska de ha allt. Sex, ja, då ska de ha två Champions League-plats gruppspel, ja. Två cupguld och två allsvenska guld. Det lär ju inte hända. Så att det är nog ganska tryggt. Bra, ska vi släppa BK Häcken FF med de positiva orden? Så går vi över till då, ja, det, du ledde ju över oss i en väldigt, väldigt fin radioövergång här, Filip. För det är ju BK Häcken, sist men icke minst i detta, denna säsongssammanfattande avsnittsdel. Så då till svenska mästarna BK Häcken, laget som bröt en 82 år lång resa utan guld och gav tron tillbaka till inte bara Göteborgsfotbollen utan hela jävla stan, typ. Då är det frågan hur man ska värdera den här säsongen, BK Häckens guldsäsong 2022. Enligt den utökade Svennisskalan, är den underkänd, godkänd, bra, mycket bra eller mycket, mycket bra, Adam? Sätt nivån igen.
Ja.
Vad kan det bli?
Vad kan det bli, exakt?
Nu är det spännande här.
Ja, tror det eller ej, men jag landade i mycket, mycket bra.
Vart?
Gå från botten i fjol till att vinna ett historiskt första SM-guld. Är något annat än imponerande?
Ja, det kanske ska in ett sjätte steg på skalan.
Ja, nästintill.
Nej, men du gillar ju inte när vi modifierar i skalan för mycket.
Nej, du ska inte fjanta så mycket med sånt. Men nej, herregud, det är väl bara... Det är så jävla självklart vad det blir. Det är klart att den är mycket, mycket bra.
Den är mycket, mycket bra, skriver jag också under på såklart. Mer spännande då kanske att se vad vi har för olika ögonblick som definierade den här oerhörda säsongen. Kan vi börja med dig igen där, Adam? Vad tar du med dig, ja, framförallt?
Här finns det ju så extremt många, men jag har landat i att det blir Häckens seger mot AIK i Solna. Det har länge pratats om att Häcken inte har klarat av att prestera när det gäller som mest, och det har till viss del varit sant. Men här och det här året så motbevisar de just det och banade väg för guldet där i segern borta mot AIK, och för vissa har de slagit Djurgården borta innan dess. Men för mig var just den här segern på något sätt det ultimata beviset på att de hade allt som krävdes för att vinna det där guldet. Med tuffa matcher som återstod, med Malmö hemma härnäst, och de hade blåvit borta därefter, så lyckas de knipa den segern borta mot AIK. Så det blir det som definierade säsongen för min del.
Filip?
Ja, men det blev väl ganska... Jag tycker man... Så här, jag har nog ett ögonblick som det kanske definierar våren, ett ögonblick som definierar hösten. Jag var på Bravida Arena och så kanske den sjukaste fotbollsmatchen någonsin bevittnat på plats. Så, ja, det är väl ÖIS Guys Derby 2018, kanske 4-4 var ju också rätt galen. Men Häcken, Sirius, där Häcken vinner med 4-3. Även Hovland gör det sista målet i 97 minuten, och då har Sirius liksom kvitterat i 92 eller något sånt där. Och Rygaard har gjort 3-2 i 85. Något. Det är bland det sjukaste jag sett, och jag tyckte det sa ganska mycket om BK Häcken, för det var lite mer, alltså det var ju fullt blås framåt och det var svajade lite defensivt i våras och sådär, men det visade att de ändå, de var ett lag för toppen som skulle liksom kunna ta de här sena segrarna. De gör exakt samma sak uppe i Uppsala, ta en sen seger efter Jeremejeffs avgörande, så de där Sirius-drabbningarna så sett för liksom första delen av säsongen.
Ja, det är så många spelare som har pratat om den här jävla Sirius-matchen. Ja, är... Jag intervjuade Jeremejeff om en liknande grej så här ögonblick under säsongen. Han tog också upp den. Alltså, det var något annat än fotbollsmatch.
Nej, men det
liksom
var inte fotboll. Alltså, jag, den här slutsignalstexten, jag har aldrig haft så mycket ångest i hela mitt liv och liksom ändra och så här. Ja, det var ju, och så håller kontakt med de här husen.
så att, ah, men det är sjukvändning här. Nej, det blir inget av det. Jo, de vinner ändå. Liksom. Så det var, nej, men den, det är ett sånt ögonblick man kommer komma ihåg. Och sen, för om Adam då, AIK-matchen, för ni var väl där, så var jag ju där någon vecka innan och var på Djurgårdsmatchen. Om vi då talar hösten och talar mästarlag, så tycker jag hur de faktiskt i första halvlek klär av Djurgården, och Samuel Gustafsson trippar runt och gör vad han vill. Det satte nivån för mig att, ja, men det här är ju, det är ju mästarlaget vi har här.
Jag måste ju då nämna, för vi kan ju inte lämna en sån här punkt utan att då nämna var de till slut tar sitt historiska guld. Att det här då sker på Gamla Ullevi, i fiendeland, eller vad ska vi kalla det, alltså bortamark mot sin stadsrival, så är det just på Gamla Ullevi de lyckas göra det, och de gör det ju också genom att då vinna med 4-0 i totalt överlägset. Alltså det kändes ju som att den matchen snarare kunde slutat med ännu större siffror. Så att det är klart att det blir ett extra symboliskt värde att det här guldet togs där. Jag tror lite där när man zoomar ut om några år och tittar tillbaka här, så kanske man säger, ja, men det var ju då när Häcken liksom vann guldet på Gamla Ullevi, på Blåvits arena. Så att för mig var det liksom ett väldigt säsongsdefinierande ögonblick, även om jag givetvis håller med om att de bröt de här barriärerna då i de här matcherna mot Djurgården och AIK, när de visade att häcken kan inte vinna, snacket inte gällde längre.
Det finns ju hur många, alltså sådana här, vi hade kunnat plocka fram Malmö-matchen i Malmö i våras.
Den första
också, som var, det var ju också så här första gången de på ett bra tag liksom verkligen visade att de kan slå de här stora på bortaplan, och fan, hela deras borta sig. Det finns hur många ögonblick som helst vi skulle kunna nämna. Ja. Guldmatchen slutligen tycker jag ändå är också, som du säger, att det var så mycket snack om att, ja, men nu, det kan hända, de kan tappa, de måste gå på en mina, men den visar ju någonstans också att det här är laget för året. Så.
Ja, den visar ju någonstans, ja, det att det var årets bästa lag.
Och konstgräslaget BK Häcken inte förlorade en enda match på gräs, ja, det finns så mycket grejer.
Ja.
Vi ska inte ta fler ögonblick, däremot ska vi gå vidare, för det finns mycket annat att säga om den här säsongen också då. Och då tänkte jag, vad tycker ni att de som liksom, om vi försöker konkretisera det lite då, som var föreningen eller klubben BK Häcken, vad bör de hyllas för, och finns det egentligen någonting de har misslyckats med i år? Vad säger du, Adam?
Ja, det finns såklart jättemycket som ska hyllas för, men en sak som jag har landat i som är ytterst, ytterst viktig är att de har träffat rätt på typ alla nyförvärv. Det är så sjukt imponerande, och jag kanske, eller jag landar garanterat i att Mikkel Rygård får vara den som på något sätt symboliserar detta. Kommer från polska andra ligan. Ingen har, i alla fall här i Sverige, har väl egentligen hört talas om honom. Och han kommer in och är en av allsvenskans absolut bästa spelare. Och det han gör periodvis här under hösten på ett mittfält är... ja, men det är sån ögongodis så det finns inte.
Har de misslyckats med något, tycker du?
Det är svårt. Och samtidigt... nej, alltså egentligen har de väl inte det. Och ska man... ta ifrån tårna och kalla det ett misslyckande, så är det väl någonstans ändå att ett av de nyförvärven som inte funkar är Thomas Totland, som kommer in för, vad är det, det rapporteras någonstans mellan 4-8 miljoner kronor, vilket är väldigt mycket för en ytterback, och särskilt för BK Häcken också, och han har ju inte flugit alls. Det finns ett ordentligt sparkapital där till nästa år, men han, jag tror han startar ju inte ens hälften av matcherna och petar sig förmån för Fridriksson under hösten, så ett sparkapital finns där, så det är inget misslyckande än åtminstone, men det är någonting som man kan lyfta på minusfronten.
Filip, vad tycker du de har gjort bäst i det stora perspektivet, och vad de inte gjort lika bra?
Jag hade skrivit allt här på lyckats med versaler, men det instämmer jag, Adam, där. Sen tycker jag också att de har hittat den där spelmodellen som Per Mattias Högmo på något sätt påbörjade i fjol, och man såg liksom delar av det, den har de utvecklat till egentligen snudd på fulländad, om det någonsin kan bli det i fotbollens värld, men det de kallar häckenfotboll, det har verkligen liksom implementerats på ett bra sätt. Alla har förstått det, hela laget har varit med på det, det har egentligen inte varit någon skillnad, inte ens när Alexander Jeremejeff inte var med, denna viktiga Jeremejeff, utan de har fortsatt, och sen byggde de liksom det som man själv liksom har som den stora anledningen till att de lyckades ta guldet. De byggde det bästa mittfältet som
Vi har sett, ska jag inte ta i för mycket här kanske, men ett av de bästa mittfälten i allsvenskans historia. Så där är väl någon kärna. Sen misslyckande, nej. Det är inte mycket. Det är väl möjligtvis det här hur de hanterar de här firarveckorna lite med fansen där. Att de, det blir lite livat där. De inte fick komma in supportrarna. Det var sponsorer som gick före och sådär. Det visar väl på att Häcken är liksom, de håller på att växa. De är inte riktigt där än med vissa bitar och man behöver jobba på det. Det var väl lite, jag tycker det är lite synd för supporternas skull att det blev som det blev. Så det är väl, om man ska peka på någonting så var det väl lite misslyckande där.
Jag är också lite inne på det där att det här var en säsong de gjorde allt rätt och en grej som jag har fastnat för ofta återkommer till och som vi också pratade om i podden när det väl hände, det är ju jävligt intressant hur Högmo hanterar den här liksom Erik Friberg versus Samuel Gustafsson grejen. Jag menar, det är ju inget jävla lätt beslut att Högmo har varit i klubben i ett drygt halvår då, han har egentligen inte vunnit eller lyckats med någonting i Häcken och så har du då trotjänare som där allas bild av Erik Friberg är att med honom på planen, det är då Häcken vinner sina matcher. Men Högmo ser väl någonstans där då att han börjar gå ner sig i den här defensiva mittfältspositionen i det här spelsystemet vi har. Där är Samuel Gustafsson så mycket bättre. Det finns ju inte riktigt i det allmänna medvetandet redan då, utan det var ju ganska komplicerat för oss att förhålla sig till, gör han rätt Högmo, han ska peta den här liksom fri, vad fan gör han det för liksom. Men han gjorde ju det stenhårt och han fick ju verkligen rätt med facit. Det säger ju Friberg också idag, det är ju inget att snacka om liksom. Det var ju rätt att köra in Samuel där och satsa på honom. Och så har ju Samuel Gustafsson blivit den succén han blev och han fick binden och allt det här. Så där ser man ju någonstans liksom att ett starkt populistiskt ledarskap hade du kanske inte vågat göra det där skiftet. Nej. Eller skulle trycka in båda två i startelvan. Mm. Och så jag tror det kanske hade räckt för att de skulle, kanske den skulle vinna guldet. Så att det är ett sånt här litet beslut men som ändå blir så jävla bra som liksom någonstans motiverar och när man säger att de har gjort allt rätt. Ja, de gjorde, ta mig fan, även det helt rätt. Och det var ett svårt beslut tror jag för Högmo att ta. Det jag tycker att de har misslyckats lite med då, det är väl, vad ska vi kalla det? Unga, egna, svenska talanger som inte gör att Häcken hamnar ju hela tiden i en situation här där de inte kan spela med vilka som helst i laget. För de får inte ha, de måste ha utländska namn i truppen så att de får inte ha med alla. Tottland som du nämnde, Adam, man har ju suttit på bänken här ett par matcher för att de fyller då alltså utlänningskvoten då. Det finns ju en sån...
Läktaren har suttit på.
Ja, förlåt. Suttit på läktaren. Han får inte ens vara med i truppen då för att den här gränsen går där vid x antal spelare som...
Vad är den gränsen? Har vi koll på det? Eller?
Ja,
huvudet.
Kan inte heller det exakt där liksom, men det är ju att du måste ha ett visst antal spelare med nationaliteten då. Så att, och den har de då passerat liksom, och den har gjort att Tottland ibland har fått sitta där eller sitta på läktaren och någon annan så liksom, och det ja, det är svårt att säga att de misslyckas när de vinner, för det handlar ju om att vinna, men så vill ju ingen ha det, så att det är väl en liten plump i protokollet då. Vem, du var inne på det Adam, flopp respektive bästa spelare där. Jag vet inte om det var Tottland som flopp då, eller hur du tänker. Finns det någon som har floppat? Och vem tycker du har varit Häckens bästa spelare? Du nämnde ju Rygaard också.
Ja, nej men Tottland är ju den som jag landade i som flopp, och den motiveringen tycker jag ändå att jag har lagt fram redan. Mm. Men jag tycker att den som varit bäst är en spelare som sjukt nog inte vann ett enda pris här senast på galan. Du nämnt honom precis här nyligen. Men som enligt mig har varit allsvenskans bästa spelare, Samuel Gustafsson. Han är limmet som håller ihop hela laget. Är extremt smart med bollen och samtidigt ruskigt underskattad utan den. En välförtjänt landslagsplats dessutom, minst sagt. Så han var bäst i Häcken och för mig var han allsvenskans bästa spelare dessutom.
Alltså jag skriver under på varenda ord du säger där. Jag har Tottland som flopp på min lista och Samuel Gustafsson har jag ju på min lista över allsvenskans bästa spelare. Nu var det ju Alexander Jeremejeff som fick det här priset på allsvenskans stora prisgala då istället för Samuel eller Rygaard. Det köper jag inte riktigt. Där kändes det som att liksom alla som har röstat, de har inte sett Häcken så mycket. De har tittat på att Jeremejeff gjorde 22 mål och så har han fått det. Så att det var lite märkligt. Eller vad säger du Filip? Vad har du?
Är det inte ofta, rätt ofta så att alltså, de som inte kanske har det lokala perspektivet och följer lagen så slaget man går på anfallare och mycket mål och sådär. Så, men jag håller inte heller med om att Jeremejeff skulle haft det, utan Mikael Rygaard skulle ju såklart haft det. Även om jag satt här i något avsnitt och tala mig varm om Samuel också. Ja. Och jag hade absolut köpt det valet också. Men jag tycker Rygaard har varit så fenomenal. Jag har gillat honom från första början. Och jag tycker det är kul att en spelare som också underhåller på det sättet som han gör med sköna dribblingar och fina passningar, instig, alltså att en sån kille också kan få så maximal utväxling i allsvenskan som annars kan vara ganska brötig och tuff och stökig. När det gäller floppen så nej, det, där är ju egentligen ingen annan än Totland man kan titta på. Jag funderar lite så här, Kadi Hodžić, men vilka förväntningar hade man på att han skulle göra någonting liksom? Kanske att han skulle spela lite mer, men nej, Totland är den man hade högst förväntningar som inte har motsvarat.
Okej, då går vi till punkten om någon måste avgå då. Det kanske är lite tufft där. Är det bara jag som har ett namn här också? Eller har en tanke där också? Vill du avsätta någon av dem?
Nej, Filip? Det vill jag inte.
Filip?
Nej, jag vill inte avsätta.
Du lämnar det till mig?
Ja.
Ja, men ni kommer hålla med mig när jag säger det. Det är klart att sponsorerna ska avgå. De här jävla sponsorerna som har ställt till det för Häcken den här säsongen. Först var de på den här galna resan vid Gardasjön och gav dålig publicitet. Och sen glider de före fansen i VIP-köerna till guldfesten. Sponsorerna ska avgå, håller ni inte med?
Jo, men jag tror ändå vi höll oss till en person här. Men nej, nu drar du ett helt jävla... Du tänker de ska lämna Häcken, nu är ingen spons, ingenting.
Nya sponsorer in.
Nej, men det är klart att de stod ju för några blunders här på slutet.
Bra. Vad behöver göras då? Lite mer konkret i BK Häcken här inför 2023. Vad behöver de förstärka med? Om det finns något ni tycker att de behöver förstärka med? Spelarsidan tänker jag, inte sponsorsidan.
Precis. Ja, jag tycker den är... Det är så jävla, hade man bara fått behålla det laget de har, då tycker jag inte att det är så mycket som saknas för att... Naturligtvis ska man ta liksom beaktning att de ska spela Champions League, och det innebär kanske att man behöver bredda truppen något. Kanske någon solid försvarsspelare in, även om Fredriksson har haft fin utveckling, Kristoffer Lund, Hammar, Hovland. Jag tänker i ett internationell kontext när man möter lag för att ta sig in i Champions League, kanske att det hade behövts ett riktigt starkt defensivt namn, och att man hade kunnat bredda offensiven med något namn, och då utgår vi från kanske att Sadik försvinner, Jeremejeff försvinner Jeremejeff, då kanske man också får ändå leta lite spets, även om jag vet att de har stora förhoppningar och förväntningar på Traoré nu när han är tillbaka. Han gjorde väl för övrigt mål här nu och var tillbaka i någon träningsmatch mot Utsikten. Så där har de ju ett sparkapital om han kan nå den potential man tror att han har.
Mm. Adam?
Inte jättemycket att tillägga det, men det är framförallt det. Alltså kunna på något sätt bolla med både allsvenskan och Europaspelet, och framförallt när det handlar om Champions League också, och kraven som också kommer komma nästa säsong, där Häcken kommer ses på ett annat sätt av väldigt många för att de har tagit det guldet också. Det ska bli intressant att se hur de tacklar det, men det är ju... Det är inte mycket mer än det jag har att tillägga. Mm.
När jag var nere på någon träning efter guldet där, pratade jag en del med Högmo, eller det var till och med Högmo som vinkade mig till sig, så att jag förstod att okej, nu vill han plantera något, eller nu vill han säga något där. Och då började han mycket riktigt, mycket snabbt prata om att Häcken hade haft 34 tävlingsmatcher under 2022. Under 2023 så är målsättningen att de ska då ha 50 tävlingsmatcher, det vill säga att de ska ha, då lägger man ju till alla kvalmatcher och 6 gruppspelsmatcher i Europa, och så att de går längre i kuppen, och det blir totalt 50 matcher, det är 30 allsvenskan, och så att då börjar han ju prata om det, och det har de, hävdar han, då har de redan förberett sig för i år genom att köra väldigt, väldigt högintensiva träningar på onsdag, torsdagar, som om de ungefär skulle ha spelat en match då. Han menar på att det har de träningsmässigt har de redan jobbat in det där. De kan ju mäta hur hårt spelare jobbar, och de jobbar på de här onsdags, torsdags träningarna då, menar Högmo på, då jobbar de redan så hårt som om det skulle vara en tredje match där. Så han menar på att de är väl förberedda för det. Men med det sagt, liksom, spelar du 50 matcher, det är mycket fler skadetillfällen. De kommer få fler skador. Du behöver ha en bredare trupp. Så är det ju bara. Så att jag tror att prio ett blir att bredda truppen. Och framförallt kanske då från sommarfönstret egentligen, när de ser lite mer vad exakt de behöver. Konkret så tycker jag, se om ni håller med, att de vill verkligen förstärka och bli bättre, så är det ju en position de inte hade någon nominerad i galan till exempel. Det var ju på målvaktssidan. Jag tycker att Peter Abrahamsson har varit bra, men jag tycker han är på nedgång. Han har varit bättre andra år. Vissa år har han varit en av allsvenskans absolut bästa målvakter. Jag tycker inte riktigt han är idag. Jag tycker han är en 3+ målvakt på, eller 3-4 målvakt då, på en 5-gradig skala någonstans. Det är bra. Han kanske är en stark 3a till och med, men jag är inte så säker på att han är en 4, och de skulle behöva en 5a. De skulle behöva liksom en Warner Hahn kvalitativ målvakt, och särskilt med de fötterna till exempel då. Så att det är en konkret förstärkning jag skulle vilja se Häcken.
Han verkar ju inte helt främmande för det heller. Du ställde frågan tre gånger till honom i intervjun.
Ja, nej, jag tänkte att den där måste du kasta in när vi skriver för en Göteborgsbaserad upplaga. Ja, nej, jag vet inte. Jag tror nog att det handlar nog en del om ekonomin då för honom nu när han väljer nästa gång.
Ja, så är det säkert. Men Abrahamsson, ja, håller med. Han har varit bättre. Jag tycker dock fortfarande att han är på en lite högre nivå än någon trea där. Jag är nog i alla fall en fyra. Och sen tror jag också att Häcken värdesätter, om man kan få behålla Hammar, Hovland och liksom försvaret, så är ju målvakten är ju mer än en individ på plan. I många andra positioner så kanske det är ändå lite mer individfokus. Målvakten är ju så mycket för kollektivet, tryggheten. Abrahamsson har varit där, undantaget någon vår med Pontus Dahlberg, så där, så är det ju Peter Abrahamsson som har varit där och ger den där tryggheten. Jag har svårt att se att Häcken ska plocka bort honom, men på sikt kanske nästa år eller sådär, då kanske det börjar, för han börjar också bli till åren.
Vi ska stänga igen hela det här avsnittet, inte bara Häcken-delen, alldeles strax. Vi har hållit på en dryg timma, men vi ska avsluta med vad vi tror blir grejen med Häckens 2023 då, och hur det egentligen går när du får plocka fram din spåkula, Adam.
Jag tror det blir just det som vi pratar, många kommer att prata om, hur de ska handskas med de höjda förväntningarna, med laborerandet med Europa och allsvenskan, och särskilt om de ska göra det utan en Jeremejeff som har sprutat in mål under perioder. Så jag tror det blir den stora snackisen och grejen, och när jag ska säga hur det går för dem så säger jag bara kort och koncist att Häcken blir 4 2023.
Du har det tipset klart redan. Vad säger du om det, Filip? 4 köper du?
Ja, man ska ha respekt för Champions League-dublerandet och sådär. Jag är vi helt säkra på att Jeremejeff drar nu? Vi tror inte att han bara, fuck it, jag stannar, jag kör Champions League också med dem.
Jag tycker det låter på honom som att han ska dra, ja, men det kan ju också vara lite förhandlingstaktik att han, ja, okej, okay, det kanske finns något i honom som stannar, men då får de jävlar med slanta upp en bra Europa-bonus, va?
Ja, kan vara så. Vi får se. Men jag tror mycket hänger lite på vad jag tror om Häcken är ändå, om Jeremejeff stannar och vilka som behålls och sådär, så det är svårt som fan att säga. Och vi vet ju om att Malmö FF kommer, de kommer inte acceptera en sån här säsong till. De kommer dundra på. Djurgården har fått en jäkla ekonomi den här säsongen och är ju också ett stabilt, otroligt stadigt bygge. Så de två kanske man på förhand ändå håller lite i favoritposition. Men då får jag väl sätta Häcken som trea då.
Varje gång, det spelar ingen roll vilket lag det är, laget som vinner allsvenskan som ska liksom ta det här Champions League-platsen då, eller slåss om den i kvalet, det blir ju alltid ett stort fokus på det lagets möjlighet. Det blir för oss här i Göteborg blir det ett extra stort fokus då nu när det är ett av stadens lag som ska försöka ta sig till Champions League då. Så att på frågan vad som blir grejen, tror jag mycket kommer handla om liksom den här riktningen då mot ett eventuellt Champions League, och kanske också ännu mer intressant, eftersom det är väl ingen som tror att de ska ta sig till Champions League, men däremot den här har ju Djurgården visat att man ett kan gå till Europa Conference League, det tredje steget, och två göra bra resultater, och tre dra in en helvetes massa pengar på det. Så Europasatsningen blir ju jävligt intressant för Häcken alldeles oavsett de lyckas Champions League eller inte. Jag tyckte tipset med en tredje plats där lät ganska bra, ni lyfte också en grej som är intressant där. Alltså nu blir det ju helt omkastat allting. Nu är det plötsligt så här, nu ska Häcken palla liksom förväntningarna som någon jävla liksom halv superfavorit liksom med ett kanonlag. Det blir ju också ganska intressant att förhålla sig till. Nu är det väldigt tydligt att IFK Göteborg jagar dem, och en rad andra lag till och med i Sverige som jagar dem också. Det är ju ombyta världen liksom.
Ja, så är det. Sen känns det ju ändå som att många alla förväntar sig Malmö FF ändå liksom att de ska komma tillbaka, men det är klart att det blir ett helt annat tryck på Häcken än tidigare, och det är fler än de vi har. När Elfsborg kommer också bli jävligt intressanta att se nästa år med tanke på vilken höst de gjorde och sådär. Så det är många ombudet, och Häcken kommer vara en av dem som nämns där uppe, och det ska bli intressant att se hur de hanterar det.
Bra, då tackar jag er för era kloka synpunkter och åsikter om våra tre allsvenska lag här i stan. Det finns en andra del till det här avsnittet också där vi går genom ÖIS, GAIS och Utsikten. Lyssna gärna på det. Annars så är podden tillbaka nästa vecka också. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.